tre Jesus först av allt, det är de redan avlidna i Kristus Jesus. För de ska först ryckas honom till mötes. Jag trodde du snodde utkastet nu. Men sen ska vi tillsammans med alla andra ryckas upp och vara för alltid med Jesus. Jag har ingen aning vilka folk som skulle komma hit idag, men jag har något som jag vill dela med mig av, det kristna hoppet plus lite profetiskt. Och det var en man som kom från Svenska kyrkan idag. Han brukar vara med i Hällevadsholm ibland. Karl-Erik heter han, kanske vet ni den väldigt. Och han sa så här att vi kan inte föreställa oss den saknad som blir när ett par har levt nästan ett helt liv tillsammans och en dör. Och det där det grep tag i mig. Och det där det gick jag och tänkte på nästan hela dagen. Hela dagen idag jag tänkte på det. Och då gick mina tankar till min farmor. Hur Gud är så god. Han frälste min farfar först. Jag fick be frälsningsbönen. Och han tog emot Jesus. Han kunde evangeliet för han kom från en kristen släkt. Där man hade både daglig bön och andakter. Jag läste frälsningsbönen och han tog emot Jesus. Och så säger farfar så här. Det var skönt att få det här gjort. Och sen tog det bara några timmar och sen så försvann farfars medvetande. Han fick någon hjärnblödning eller något sånt. Så han fick åka akut upp till lasarettet och sen blev inte farfar riktigt som han skulle. Eller jag menar, man fick inte kontakt med han som man skulle med. Och han fick flytta hem till Jesus. Och jag har gråtit så många gånger. Tänk vilken Gud! Det var lite andra under innan som jag gjorde så att jag vet att det var Herren. Han sa, nu ska du åka hem. Jag fick leda min farfar till frälsning. Och nu var min farmor ensam. Och hon kunde aldrig glömma det här. Att liksom farfar var borta. Och liksom det var, hon gick ner sig. Va? Eller hon sjönk ner liksom i modet. Och så jag fick en stund med farmor när jag var hemma. Och då sa jag så här, du farmor. Farfar, förstår du, han är i himlen. Och sen så läste jag en viss text, och jag ska läsa den för er. En vanlig text i de här sammanhangen är från första test 4. Och 13 tror jag det. Och jag sa, vill du träffa farfar igen? Då får du träffa både honom och Jesus. Menar du det? Lovar du det? Ja, jag kan inte lova så mycket, så jag, men Jesus lovar i sitt ord. Hon vet. Hon kommer också från kristen släkt, så har hört evangeliet som barn. Och då läste jag den här texten. Det står det från 4:13, så står det så här. Vi vill inte lämna er kära syskon, ska jag säga. Det står bröder, men det innebär också, det är alltså syskon egentligen. Alltså. I okunnighet hur det förhåller sig med dem som avsomnar. Tänk att det står avsomnar. De sover. För att ni inte ska sörja som de andra som inte har något hopp. Och sen läste jag för henne hur Jesu tillkommelse ska vara. Det där var betet som fick henne att hugga på kroken. Det står ju att den som är vis vinner hjärta. Men det där, att farfar liksom, han väntar på dig tillsammans med Jesus. Då ville hon ha Jesus. Och när jag var för henne till frälsning så började hon gråta som ett barn. Och sen så höll och pekade och så här. Det är någonting här inne. Det är någonting här inne. Och sen grät hon alla år. Som hon var liksom varit borta från Gud. För hon var med som mindre. Så hon fick komma tillbaka till Gud. Och frälsta. Och jag sa det. Alltså när man höll på med droger som jag, va. Då behandlar man ju släkt och sådär. På ett sätt som man inte borde, va. Man kanske skäms om man drar sig undan. Så att jag fick se dem frälsta. Det är den största presensen, frälsningen som jag tror. Jag tror inte jag hade orkat leva med det här samvetet. Och behandla dem som var så snälla alltså. På det viset så fick jag vara, det visste Jesus. Tänk vad god han är. Vilken omsorg han har om våra liv. Och nu är det väl närmare än någonsin till Jesu tillkommelse. Alla profetiorna, de pekar på att Jesus kommer snart. Halleluja, han kommer snart. Snart ska basunen ljuda och vi ska få träffa de här vännerna som vi faktiskt längtar efter också. Det ska vara härligt att prata med Noah och Abraham. Och i söndag så delar jag ett ord som jag upplevde att, och det har blivit starkare och starkare för mig alltså. Jag delade om från Jesaja 2 att i kommande dagar ska det berg där Herrens hus är stå fast grundat. Jag kommer till det. Det har fördjupats lite i bön faktiskt. Och jag kommer att läsa i veckan om världshistoriens största börskrasch. Ni vet vad som hände va? Den är ju världsberömd. Den hände den 24 oktober 1929. Och jag tänkte att det skulle vara väldigt intressant att veta då dagarna innan. Vad säger ekonomiexperterna? Vad sa de då? Tänk nu att du är en vanlig investerare som inte vet någonting. Du vet, du hör ju idag vad de säger. Ja, det är både och va? En del säger att det är nattsvart, en del säger det är den bästa tiden framför. Vi har så bra företag här i landet, så det går så bra, så investerar du i dina pengar i börsen. Det är idiotsäkert. Då ska du få höra vad det stod i tidningarna den här tiden. Och de här experterna sa, den 13 oktober, nu börjar det närma sig, då sa man så här. Aktierna kommer att behålla sitt värde och stegras i flera år framåt. För företagens potential har ännu inte nått upp. Ni känner igen det va? Det är samma budskap. Onsdagen oktober den 16, så säger Fisher och Mitchell. Det var då dåtidens största ekonomiska experter. De sa, ja, de såg ingen som helst möjligheten att aktier kunde förlora sitt värde. Och de försäkrade Mitchell Institute för ekonomisk någonting. Han försäkrade aktierna är det säkraste du kan ha. Och nu kommer det. Två dagar innan det small, oktober den 22, 1929, så går den här Fishers ekonomiska institut ut igen. Tänk dig nu du som en vanlig handlare, eller vad ska jag säga, du som investerar dina, ja, arbetarpengar i, tänk att våra pensioner har man alltså satt in i en börs. Alltså allt, hela din framtid ligger i en börs. Vad händer? Vad händer? Då skriver man så här. Fisher, han säger, inte nog med att börsen går bra. Aktierna är lågt värderade. Ja, då vart det ännu mer investeringar klart. Och sen två dagar efter så händer det. Alla säljer på en gång. Och de som inte hinner med står med fullt av aktier och inga köpare. Och ni vet vad som hände. Människor tog livet av sig. Familjer fick gå från hus och hem. Och nu ska ni lägga märke till en sak. Ni kommer ihåg vad jag sa. Lägg märke till börsen 14 dagar. Och ni kan själv stämma av att det stämde. David Wilkersons profetia den 58.07. Lägg märke till de ekonomiska nyheterna från och med nu 14 dagar framåt. Och de som gjorde det såg att det var fullständigt riktigt. För det var en förevisning av vad som komma skall. Och han säger åt alla sina vänner, gå ur börsen omedelbart alltså. Investera pengarna i räntefonder eller vad som helst, men håll akta er för börsen nu. Vi får se om man får rätt, antagligen får man rätt. Han menade då att något liknande kommer att hända som 1929. Men vi ska inte hålla oss där nere på djupet nu, utan då kommer det gyllene tillfällen för Herrens församling. För då började jag studera väckelse, förstår ni. Och jag såg vad som hände, eller rättare sagt, han såg. Och han skrev upp olika saker, vi kommer att komma till det sen, men jag ska ta lite väckelsehistoria som hände i spåren av detta. Det var en fruktansvärd väckelse. Och den började med, man hade, då på den tiden, då hade man nästan ingen bön. Man hade stängt kyrkorna i New York för bön. Och sen började det. De började samlas och be ett par stycken. Och det dröjde ju inte länge förrän folk strömmade. Man var desperata, man hade ju ingenting liksom. Och man började be till Gud. Och det här var, man kallar det här för gräsrotsväckelsen. Det var inga liksom kända predikanter. Det var inga kända namn. Det var vanliga kristna som började samlas i sina kyrkor. Och de började be till Gud ur hjärtat. Man hade knappt bröd och mat för dem. Man började ropa till Gud. Och det här började sprida sig. Så det drog igång en jätteväckelse i New York alltså. Och jag säger det, när vi har stått, jag vet inte Rolf, men du kan nog intyga det också. När vi har stått nu och sjungit de här sångerna och pekat på tryggheten på Jesus. Då har jag nästan känt så här, att det här är det viktigaste vi kan göra för människor just nu. Och visa den klippan som håller när allt annat rasar. Alltså. Det finns liksom den här glädjen man har i pengar. Okej, vi behöver pengar för att leva. Det är inget fel i det. Vi måste ha det. Men det här jagandet kommer det snart att vara slut på. Och det kommer att komma en sån sug efter någonting att leva för. Så mera evangelisation. Vi har ju har kört lite extra evangelisation nu. Vi pratar om det här, Rolf, att det, alltså det känns så viktigt nu. Ut på bygdegårdar och liksom stå för Jesus. Visa vem man är. För du ska se att människor kommer att komma i skaror sen. Hur kan vi vara så glada? Hur kan vi ha sån trygghet? Hur kan vi ha sån vänlighet när allt annat sjunker ner? Och jag studerade det där ordet som jag predikade om ifrån Jesaja 2. Jag ska grundlägga det ytterligare med ett par bibelord för att det kommer att bli så. Alltså. En Jesus som frälsar och bevarar. Det står i Jesaja 2 och slå gärna upp det här och skriv, för det står så här som jag säger nu. Och det ska ske i de kommande dagarna. På hebreiska står det asharit, och det betyder i de sista avslutande dagarna sen efter dopet, va. Man räknar de sista dagarna ofta från Jesu födelse och till Jesu andra tillkommelse. Men ordet hänsyftar också på en kort period före Jesu tillkommelse, alltså dagarna innan Jesus kommer. Alltså. Och det ska ske i de sista dagarna att det berg där Herrens hus är, klippan, eller hur? Herrens hus är Guds församling. På denna klippa ska jag bygga, va? Mitt hus. Det ska stå fast grundat och vara det yppersta bland bergen. Upphöjt över alla andra höjder och alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå och stå och säga upp, låt oss dra upp till Herrens berg. Upp till Jakobs Guds hus. Varför det då? För att han må undervisa oss om sina vägar. Så att vi kan vandra på hans stigar. Ty från Sion ska lag utgå och Herrens ord från Jerusalem. Sitta där också dubbelt. Det hände på pingstdagen och därför det var så viktigt. Stanna i Jerusalem för profetierna skulle uppfyllas av Jesus. Varenda punkt, de var tvungna att stanna. För där utgår ju alltså undervisningen. Lärjungarna var tvungna att stanna där för att det skulle uppfyllas. Men det också handlar om de sista dagarna. Då handlar det inte bara om Jerusalem utan om Guds församling. Jag har ju berättat förut när jag drömde. En väldigt intressant sak som jag förstår har med det här att göra. Det var ett tåg som råkade ut för en väldig olycka. Och så kom det upp kolsvart vatten. Men så kom det folk och samlas på ett berg. Jag berättade det förut, va? Från alla möjliga håll så gick man upp på berget. Och ju högre upp man kom desto ljusare blev man. Och det här vattnet som kom upp, det nådde inte upp till dem på berget. De på berget kan jag tala om för er. Det måste ju vara Guds församling eller Guds hus. Det kan inte vara något annat. De samlas från all, hör nu vad jag säger, de samlas från alla möjliga håll. De kommer inte bara från pingst, de kommer från alla möjliga håll. Vem som vill, han tar livets vatten. Och ju högre upp de kom, desto ljusare blev det. Och sen satt de på berget. Och vattnet som kom upp, det stannade under fotsulorna. Det är ju en tydlig bild på att de övervinner världen, eller hur? Och på engelska står det, and in the last days, the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountain. Om du studerar det ordet så kan du också se det dubbla. För hur ska Herrens hus göras fast? Jo, när alla andra berg skakas, Herrens berg kommer att bli fast alltså. När alla andra berg skakas, står det här. Rosh betyder skakas. Allting nästan som skrivet om ändens tid har med det att göra. Och resultatet av att alla andra berg skakas. Och det ska ske att alla hedna folk strömmar dit. Och jag skrev upp några här. Jag vet säkert många församlingar som har haft samma. Alltså vi har ju rest i 240 pingstförsamlingar, inte eller ungefär 200. Ja. Och när vi har rest runt till dem så är det många som har berättat om syner som de har haft. Och ni vet, jag är väldigt... När det är bedjare som får syner, då ska man lyssna, va? När det kommer från det låga folket, de här som ber, då lyssnar jag särskilt noga. För det är ofta där det kommer, sanningen. Nästan alla församlingar har fått löfte om en sån här tid. Men de ser människor strömma. Jag glömmer aldrig när vi skulle ha möte här och Britta satt och skulle leda. Och var så förundrad. Hon sa... Det var så konstigt som. Det bara strömmar in folk här. Och jag skulle känna igen dem alltså. Det var en som stod där och de frågade, vad gör ni här? Och de visste inte varför de kom. Men de strömmar in här. Vad tror ni de gjorde där? Vad har ni som inte vi har? Vad är det för glädje ni har när ni är ute och sjunger som inte vi har? Vad är det för trygghet ni bygger på som inte vi bygger på? För vi håller på att gå under det här. Men det ser inte ni ut att göra. Nej, för Herren han har lovat att ta hand om oss. Han har lovat att du ska få husrum och du ska få mat. Vilken trygghet, det är Herrens ord. Ingen kan ändra på Herrens ord. Han har lovat dig och mig att ta hand om oss. Varenda dag, inte tiden sen. Vilket löfte, vilket evangelium för människor att höra. När de här tiderna, de kommer. Var så säkra. Vi ska slå upp Jesaja 54 kanske passar här. Jesaja 54. Ska vi läsa lite om det här igen? Ska du få höra. Jesaja 54 har du inte dubbla igen. För det här handlar om Johannes döparen. Men så kommer en tillkommelse också. Jesaja 54 vers 10. I svenskan står det så här. Ja, om en bergen viker bort och höjderna vacklar. Men i grundtexten på hebreiska och King James står det. När bergen viker bort eller skakas sönder. Och höjderna vacklar. Höjder och berg står för regeringar, auktoritet och mänsklig styrka och kraft. När människors vishet kommer på skam, då ska min nåd inte vika från dig. Från vem? Från Sion. Sion betyder grund. Det är de som bygger på skipan. Mitt fridsförbund ska inte vackla, säger Herren din förbarmare. Du arma som har blivit så hemsökt av stormar utan från någon tröst. Se med spetsglans vill jag mura dina stenar och göra dig grundvalar och safirer. Och skriver om i första Korintierbrevet, vad ska vi bygga med? Guld och ädla stenar, va? Herrens vishet som kommer i uppenbarelsen av den heliga andre där vi bygger församling med. Jag vill göra dina tinnar av rubiner och dina portar av kristall. Hela din ringmur av ädla stenar. Det låter som den nya Jerusalem. Var inte det Abraham väntade på? När de byggde Babel vart han utkallad därifrån. För han väntade på staden och lyssnade nu. Med de fasta grundvalar. Mm. Och dina barn ska alla bli Herrens lärjungar. Och stor frid ska dina barn då ha. Mm. Så står det. Genom rättfärdighet ska du bli befäst. Det står samma ord som jag läste förut. Kon. Genom rättfärdighet ska du bli fast. Sen kan du slå upp i Nehemja 9. Jag tror det är vers 8. Där beklagar man sig ungefär att man har syndat mot Gud. Men du uppfyllde ditt ord, står det. Ty du är rättfärdig. Det är därför att Gud kommer att göra det han säger att han ska göra. Det är det som är vår styrka. Mm. Tänk om man inte kunde lita på Gud. Det vore inte mycket att tro på. Nej, men det kan du. Allt han skriver och allt han säger. Och alla dina, hans, om det är han som har talat i ditt liv, det kommer att ske. Jag tänker, glömmer aldrig när han kallar oss till Bohuslän. Oj, oj, oj. Gud, han vet ju allt alltså. Och en profetera. Mycket snart så kommer ni att få ett mycket intressant telefonsamtal. Säger Herrens ande som vet allt. Sen ringer Bohuslänsmissionens styrelse. Och vi står bara. Han vet morgondagen. Var så säk. Men det står mer också. Romarbrevet 8 som du läste om. Det står det om fördömelse, va. Och det är ingen rolig sak att få fördömelse. För ni vet hur det är, va. Då är man så nedkrypen så man kan inte ens knäppa sina händer och titta uppåt ibland. Det råkar nog alla ut för. Men det står så här. All tanke på förtryck. Lägg märke till att det står tanke. All tanke, inte dina tanke alltså. All tanke på förtryck var det fjärran ifrån. För det har blodet ordnat. Tron på blodet ordnade. Halleluja, du är friköpt. Du tillhör inte den onda världen. Du tillhör inte Satan. Så de tankarna som Satan kommer med över ditt liv, de bör du inte lyssna på. Utan Guds tankar för dig är fri. Om man så rotar sig samman till anfall så kommer det ingalunda från mig. Alla hedna folk ska strömma dit. Jag kan nämna Bohus, Leif Karlsson. Han hade en underbar dröm innan han började. Precis likadant. Ni vet vem det är, va? Sångaren Leif Karlsson. Är Rolf Karlssons bror, han som var med om hela så många människor. Han är pastor nu i Bohus. När han skulle flytta dit så hade han en sån häftig dröm, han berättade. Det handlade också om det. Fullt av människor som stod utanför kyrkan. Som var kolsvarta. Men så öppnas dörren när de kom in. Och så stod de framför altaret och blev vitare och ljusare och ljusare. Mm. Vad kan det betyda? Jo, de blev frälsta. Och går från mörker till ljus. Ser ni, det är inte en slump att Guds ande talar så här till församling efter församling efter församling. Härligt. Det är så. Och jag börjar ju undra, vet du, om inte den här skaran alltså. Först får han se 144 000 stå på. Lägg märke till var de står. Vet, jag har hört hur många tolkningar som helst på 144 000. Ja, det är judar. Dadadan, dadadan, dadadan. Jag tror det är mycket enklare så. Jag tror det är ett bildspråk. Det är Guds församling, Guds hus som står på Sion. Eller hur? Det kan inte vara något annat. För annars skulle Gud liksom hålla på och dela upp sitt eget ord. Det är allt Sion, det är alltid grunden. Det är alltid klippan. Folk på Sion är alltid frälsta människor. Det är hans tempel. 12 gånger 12 gånger 1000 är tempel. Och sen, vad får han se sen efter det? Får han se en skara som ingen kan räkna? Vet du vad det är? Det är väckelse. Halleluja. Det måste vara väckelse. Du har ju ordet på det alltså. Jag kan se väckelse. Det är väckelse. Och när jag kom hem från Strömstad så slog jag upp nätet och så läste jag Wilkerson. Och kom av en slump så läste jag om predikan av David Wilkerson från 1958 där han ordagrant säger det jag säger. Då frågar honom, många gånger har de frågat mig, kan du se en stor väckelse i de sista dagarna? Speciellt när du, David säger att hårda tider kommer, för det gör han ju. Han säger att stenhårda tider kommer, då kan man ju undra. Och säger Wilkerson så här, ja, jag kan med säkerhet se en stor väckelse komma. Men, säger han, det blir inte en sån väckelse som vi tror. Det är ingen känd man, eller något namn, eller någon metod, eller något annat som blir upphöjd. Nej, det kommer att vara en enda person. Och det är Jesus Kristus. Det är människor kommer att fly. De kommer att fly framgångskyrkor. Som har lovat guld och gröna skogar som inte stämmer i Guds ord. De kommer att vara bara täppa till munnen på dem. De kommer inte att ha ett ord av tröst att säga. Nej, de som kommer att få in skarorna. Det är de som kommer att servera maten. Jesus. Det finns inget annat som kan mäta. Vad vill folk ha? De har hört det här tjatet om framgång och allting. Sen när det här spricker, då står framgångsprofeterna tysta. Då är det slut med Mercedes här i tron och allt vad det heter. De har inte ett ord att säga. Han säger att då blir det inga mer, vad är det han säger? Det blir inga mer animal noises in the churches. Det är slut på djurropen i kyrkan. Och så säger han så här. Ni ska veta, säger han, att i svåra tider så har Gud alltid något gott i beredskap. Och det är en fräsch uppenbarelse av den uppståndne Jesus. Det är det han ska möta människorna. En fräsch uppenbarelse av den uppståndne Jesus. Gud kommer att svara på krisen. Och stå inte då och säg, Jesus, vad ska vi göra? För Jesus, han kommer att säga till dig, giv dem ni. Är du beredd? Det här blir en gräsrotsväckelse, tro mig. Ingen kändis. Det blir människor i bön. Det blir människor som har levt och vet vem Jesus är. Att han tar hand om dig när det blir svårt. Det är de som har levt med Jesus. Det är inte sådana som har glidit omkring på en räkmacka genom livet kanske. Nej, det är de som har svårigheter. Giv dem ni att äta. Tänk ditt vittnesbörd. När du kan säga, ja, jag har haft det väldigt jobbigt, men Jesus har hjälpt mig. Hör, nu jogga! Låt mig höra! Förstår ni? Man kommer att vara så hungriga att höra. Han svarar på bön. Min Gud, han har bön. Kom, låt oss be tillsammans. Det är de människorna som kan ge de här människorna hopp. Som har förlorat hus och hem. Alltså, ni vet vad som kommer att hända i USA alltså. Och redan händer. Människor går från hus och hem. Man har alltså haft något som man kallar för likviditetslån. Alltså, du kan låna lika mycket som huset är värt. Och med de pengarna har man investerat på börsen. Förstår ni när det här rasar? Och när den går ner, ja, då är ju inte huset, så att säga, det är ju inte värt så mycket. Jesaja 40, här har du också Johannes Döparen. Kommer det igen? Alla dalar ska höjas. Alla berg och höjder ska sänkas. Vad ojämnt är ska jämnas och vad eländigt är ska bli en slät mark. Och om du fortsätter lite och läser några verser senare så ska du få se något häftigt. För det står om dig och mig. Titta vers 9. Vad är det för berg man ska stiga upp på? Vers 9. Stiga upp på ett högt berg i Sion. Vad är det för tid han pratar om? Nu kan du slå upp varenda kommentar på den här versen. De säger, detta är Jesu andra tillkommelse. Vad sa jag skulle hända? Församlingen skulle upp på ett berg, det är det. Mm. Stiga upp på ett högt berg i Sion. Du glädjens budbärarinna. Vet du vad evangelium betyder? Det glada budskapet. Det glada budskapet. Vad ska vi ge människor i sorg? Evangelium. Det glada budskapet. Häv upp din röst med kraft. Jerusalem. Du glädjens budbärarinna. Guds församling. Häv upp den utan fruktan och säg till Judas städer. Se, där är er Gud. Vad finner man i evangeliet? Jesus. Vad är han? Han är Guds ord. Han är Gud. Man kommer att ha en uppenbarelse om vad som står i Guds ord. Så kommer man att predika Jesus. Se där, eller se här är han, eller se här är Jesus. Fattar ni? Ljuset kommer att öka, uppenbarelsen av Jesus. Man kommer att vara med och mätta människor. Och ni läste om Jesaja 2 i först, vilket berg vi talar om. Det som står när allt annat rasar. Sion drar upp på berget. Kanske var det där förebilden var med Lot. Va? Han kom ut ur Sodom och sen till slut så kom han upp på ett berg. Han var räddad som genom eld, står det. Och så står det i Jesaja 40 och 10, nästa vers, så står det så här. Kommer Jesu tillkommelse? Ja, Herren kommer med väldighet. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön. Och hans segerbyte går framför honom. De flesta kommentarer du slår upp här pekar på detta Jesu andra tillkommelse. Då kan man fråga, vad är det för segerbyte som är med honom? Ska vi gå till Jesaja 53 och 12 så vi läser något härligt. Vet du varför Jesus utstod smäleken? Vet du varför han var bespottad men gick rakt fram och utstod detta fruktansvärt hemska för din och min skull? För att han ville ha en brud. Han såg dig. Han såg mig. Därför gick han. Han kunde ha tagit härligheten själv om han hade velat. Det hade inte varit någon svårighet, men han hade ingen synd gjort. Han sa ju själv vad jag hade kallat 10 000 miljoner änglar. Men han gick hela vägen. För din och min skull. Och då står det så här. Därför ska jag tillskifta honom. Hans lott bland de många. Han är vår bror, va? Med talrika skaror ska han få utskifta byte. Bytet är du och jag. Han tar oss från djävulen. När det står i Kolosserbrevet så står det så här. Att han har fört oss ifrån mörker till ljus. Ifrån Satans rike till sitt härlighetsrike. I grundtexten står det ett ord som betyder att han tar oss med kraft, alltså. Lyfter oss ur och sätter oss in. Det snackar om auktoritet i Jesu namn. Han, så fort man säger ja till Jesus, så tar han oss andligen. Och bara flyttar över oss. De som blir kvar, de som är kvar. Det är därför han säger åt fariserna. Guds vrede förblir över. De är redan kvar liksom i mörkret. Men vi som tror blir förflyttade över till hans rike. Det är vi som är hans segerbyte. Det är vi som är hans segerbyte. Han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare. Han som bar många synder och bad för överträdarna. Och jag tänker på den här skaran i Uppenbarelseboken ändå. Var kommer de härifrån? Vad är det här? Det var folk från alla folk och tungomål. Vart skulle de strömma till Guds församling ifrån? I ändens tid. Ifrån alla folk, va? Här kör du skaran. Jesaja 52. Vers 15 till 53 och 5. Så står det om Jesus. Han ska väcka förundran hos många folk. Det har han gjort med mina kompisar och han har gjort det med mina föräldrar. Men därifrån till att de ska tro. Det där är kinkigheterna ligger. För om du tittar på nästa vers. Men, alltså, även om vi är ett vittnesbörd så måste Herren frälsa dem. För ingen kan komma till mig om inte fadern drar honom. Så står det. Men vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Han sköt upp som en ringa telning inför honom. Som ett rotskott ut för torkad jord. Så är det ofta med Guds verk. Så är det med ditt och mitt liv. Det kommer som en liten planta. Och ibland så tittar man på den där lilla plantan. Och sen så undrar man, blir det något? Ni vet att man är nyfrälst, va? Och djävulen håller på med sina anklagelser. Och man tittar på den där lilla plantan. Och så jämför man med andra. Och man sjunker ner och man blir oandligare och oandligare. Sitter du här ikväll som känner att du har fördömelse och sitter och tittar på din lilla planta, så ska du få se vad som Gud kommer att göra. För det är inte på dig det beror, utan det är nämligen på Gud, står det i Korintbrevet. Vad gör han? Jo, han ger växten. Halleluja, så jag behöver inte bekymra dem där. Han ger växten, eller tillväxten om du så vill. Och nu ska vi slå upp första Korintbrevet 1, och sen ska vi läsa vers 23-31. Ska jag sluta med det stycket sen. Där fick jag se något idag som jag har varit väldigt glad när jag såg. För jag har aldrig sett före så ibland. Det är något som jag tycker har talat till mig den sista tiden. Så är det om ödmjukhet. Att låta det bero på Herren liksom. Att om det ska ske någonting så måste det vara Gud. För att vi säger nog att jag hittar på saker och smarta planer. Och det sker. Vem ska ära? Är det jag eller Gud? Va? Eller om jag hittar någon bok med någon smart lösning på. Sen genomför jag det i församlingen. Och sen händer det precis vad som står i boken. Men får äran för Gud eller författaren av boken eller jag. Kan det vara?
Vilket
kapitel? Det är första kapitlet. I första Korintherbrevet. Så står det så här. Vers 23. Vi åter predikar en korsfäst Kristus. En som för judarna är en stöttesten och för hedningarna en dårskap. Men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus. Ska ni höra vem han är? Kom ihåg att han är rotskottet, va? Han är Guds kraft och Guds visdom. Den där lilla plantan som såddes in i ditt liv. Är det kraften det? Ja, det är kraften. Nej, men det händer ju inget. Du, vad säger Jesus när han säger åt berget att fara? Om du hade tro. Om det än så vore lika litet som ett senapskorn. Har du sett ett senapskorn någon? Då kan jag garantera att du blir nästan chockad. För det trodde jag aldrig att det var så litet. Men det är görlitet. Den där plantan kanske är större. Tro, det kommer inte från oss själva. Tro, vet du att jag tror att jag har trons gåva. Det är inte något som händer hela tiden. Men ibland är jag med om att det händer. Då är det någonting. Jag kan inte förklara, för det är ju liksom övernaturligt. Men det kan hända att när man ber, det är ofta i förbön som trons gåva kommer igång. Och man ber, då kommer det något extra och skjuter på Guds ande som liksom, och jag bara vet att det är så. Jag kan inte förklara, jag bara vet, det har hänt några gånger. Det händer inte så ofta, men jag bara vet att det sker. Och då sker det alltså. Det är trons gåva, tror jag. Alltså en nådegåva. Var kom den tron ifrån? Jag inte kom den från mig. Det är någonting som ges av nåd. Till Guds storskap är visare än människor. Och Guds svaghet är starkare än människor. Ty betänk. Nu kommer det till det jag vill säga. Jag kommer ihåg nu med gräsrotsväckelsen när jag var inne på. Betänk, mina älskade. Hur det var vid er kallelse. Inte många. Det fanns några alltså. Inte många. Borde visa efter köttet blev kallade inte många mäktiga, inte många förnämlig släkt. Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud för att han skulle låta det visa komma på skam. Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som var ringa och föraktat, alltså här var det ju rotskottet igen, det är nästan ordagrant, det som var ringa och föraktat. Ditt liv, när du kom till Jesus, det var en öken. Det var totalt nattsvart, uttorkat, fast inget liv alls. Där planterar Herren ett rotskott. Och det är på det rotskottet det beror. Alltihop. Sen står det mycket om det. Det står att vi ska vara fast rotade i honom, till exempel. Jobb säger, min rot är alltid öppen för vatten. Och det brukar ju stå för den heliga anden. Men vi ska sköta om den roten. Det är det vi menas. Ty han vill inte att något kött ska berömma sig för Gud. Men hans verk är det att ni är i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet, helgelse och förlossning. För att så ska ske som det är skrivet, den som vill berömma sig, han berömmer sig av Herren. Eller han berömmer sig av rotskottet. Tänk att Gud, han har planterat något så oerhört värdefullt i ditt och mitt liv, som vi kanske föraktar, men det finns där. Och livet kommer att bryta fram när vi umgås med Jesus. När livet, när vi drar vatten, om vi förstår, den heliga ande, när vi drar vatten ifrån Gud, det är då det här livet kan flöda fram. Och vi bär frukt. För det här rotskottet, det växer upp till ett träd. Och det här trädet, det ska ge god frukt. Och då sa Elvor idag att det är allting som är gott, är allting som är innanför Guds ord. Och det står också så här, va. En del de säger så här att antal är frukt. Det är absolut fel. För det hjärtat är fullt av, hör nu, är hjärtat fullt av rotskottet och har blivit ett träd, då bär det naturlig frukt. Och den frukten ska komma av, hör nu, läppar som prisar hans namn. Inte vårt eget. Är ni med? Varför ska vi prisa hans namn? Jo, därför att det är han som har gjort. Det är han som har grundlagt. Det är han som har byggt. Det är han som öppnar dörrar. Det är han som ser till som människor blir frälsta. Det är han som helar. Det är han som är vår vishet. Det är han som är all. Ser ni Korinthierbrevet? Det är det enda det handlar om. För att Herren ska få äran.